Vi ber. Kära Jesus, vi tackar dig för att du vill sända din ande till oss. Låt oss få erfara din närhet i våra liv. Gör det som vi inte kan ta oss själva. Skänk oss en levande tro på dig. En allt större kärlek till dig. I Jesu namn. Amen. Jätteroligt att få vara här tillsammans med er och få fira att det är pingst. Fantastiskt. Trevligt för mig att få möta er. Pingst är ju på många sätt är det en av kyrkans absolut viktigaste högtider. Det vi firar egentligen det är att människans avstånd från Gud efter syndafallet, det är nu borta. Det Jesus gjorde när han renade oss från synden, det gjorde att vi återigen kan vara nära Gud. Och när anden kommer så sker precis det där. Guds ande kommer oss så nära som vi var innan syndafallet, kan man säga på ett sätt. Guds ande flyttar in i oss. Man kan säga att vi är så här tajta med Gud igen. Det här goa mötet med ansikte mot ansikte, det är vi tillbaka till. Det är faktiskt vad den här högtiden handlar om. Man kan beskriva det här på jättemånga sätt. Vi är inte så vana vid att tala om tempel i våra sammanhang, eller hur? Men i Nya Testamentet och även i Gamla Testamentet så finns det en tempelteologi. Vad ett tempel är för någonting. Och grejen är att i antiken var man ju förstås kände väl till vad ett tempel var. Det var liksom att umgås med en gud, mer eller mindre. Eller i en guds närhet. Och i Jerusalem så fanns ju det här templet som förstördes och byggdes upp flera gånger. Och det handlade på något sätt om att i Jerusalems tempel så säger Gud ungefär att här vill jag vara tillsammans med er. Här vill jag umgås med er. Det var en unik mötesplats i hela världen. Platsen där himmel och jord möttes. Men så var det ju så, det här med syndafallet som finns i Bibeln. Att redan från början så är det så att trots att Gud stiger ner och kommer nära så kan vi inte komma nära. Och det beskrivs i templet genom att det är en person som får komma in i det allra heligaste en gång per år. Efter att man har gjort en massa offer för att den personen ska kunna komma hela vägen in. Och så när Jesus dör så rämnar förhänget och du och jag välkomnas in. Fastän vi inte är överste präster någon av oss. Fastän vi inte är utvalda på det sättet som överste prästerna var. Så välkomnas vi in i det allra heligaste. Vi får stå tillsammans med Gud inför Guds ansikte. Den där heligheten drabbar inte oss utan den drabbade Jesus. Samtidigt parallellt med det är ju det som händer när vi, som vi på ett sätt firar i den här i pingsten att du och jag blir tempel åt Gud. Alltså vi får absolut komma in i det allra heligaste. Jag kan ha varit inne på det här vid något tillfälle. Men det är också så att Guds ande flyttar in i dig och mig. Det betyder att om definitionen på ett tempel är platsen där en gud dväljs, platsen där en gud finns, så är du och jag faktiskt tempel åt Gud. Du och jag är en plats där försoning sker. Du och jag är en plats på samma sätt som Gud handlade med sitt folk genom templet för 2000 år sedan, eller 3000 år sedan, eller i tabernaklet, så handlar Gud med oss människor i våra liv, i ditt och mitt liv. Du och jag är så att säga kringvandrande tempel. Kringvandrande tecken på Guds närvaro och försoning. Till och med här i Ulricehamn. I ditt liv, i din familj och i din närhet. Och på många sätt så skulle man kunna säga att det vi får genom den heliga ande, det är alltså att gå hela vägen tillbaka till första Mosebok. Och vandra tillsammans alldeles nära Gud. Det är vad pingsten handlar om. Men för att lite dra det här lite djupare så tänkte jag att vi skulle titta på de här två texterna vi har precis fått höra här. Och jag vill börja med att dra lite i den här episteltexten och sen så ska vi gå över till evangelietexten om en liten stund. För det första så vet jag inte hur det är med er då. Men när man börjar tala om den helige ande så är det förstås fantastiskt och fint och så. Men det kan också vara så för flera av oss att det kan vara lite skrämmande. Jag tror att det inte är alldeles ovanligt att någon av oss eller att vi allihopa kanske drabbas lite av sådär andliga mindervärdeskomplex. Vi kan liksom tänka, varför känner den här personen så fruktansvärt mycket av Guds närvaro i sitt liv? Men jag känner inte ett knyst. Varför är det så, om man tar det ett steg till och kanske lite värre, att den här personen blev helad från sin sjukdom, men jag som lider drabbas, blir inte helad fastän jag ber? Ibland har vi förknippat Guds ande så starkt med vissa saker, med vissa känslor, med vissa uttryck. Så att vi tänker att om inte de känslorna, uttrycken, finns där, så är Guds ande kanske inte där. Blir vår misstanke då i alla fall. Det är kanske rent av så att vi förknippar det med vissa skeden i våra egna liv. Ja, men det var ju så att vid ett tillfälle så brann jag. Och nu brinner jag inte på samma sätt. Betyder det att jag är långt borta från Gud och att Gud har glömt mig? Betyder det att jag är en halv avfälling eller något sådant? Vi är ganska bra, eller i alla fall är jag det, på att anklaga oss själva. Nu är det fantastiska med Jesus att när Jesus undervisar om de här sakerna så är inte han där faktiskt för att trycka till oss. Han är inte där för att hålla oss nere. Han är inte där för att liksom skriva oss på näsan eller något sådant. Utan Jesus, som den gode herden han är, vill leda oss till liv och befrielse. Kyrkan har en erfarenhet och den erfarenheten finns så att säga nedtecknad i de här texterna från apostlagärningarna. Det som händer i den här texten i apostlagärningarna är att Jesus först har lovat lärjungarna att de ska sända det fadern har lovat. Han ska sända sin ande till församlingen när han har farit från jorden. Och så står det så här att när alla var församlade. Det betyder att lärjungarna hade gjort en väldigt enkel sak. De hade tagit Jesus på allvar. De hade sagt, han hade sagt vänta på honom. Och det hade lärjungarna faktiskt gjort. Och så står det att tungor som av eld fördelade sig över var och en som var där. Det betyder att det stod inte till exempel att Guds ande kom till Petrus, Jakob och Johannes som hade lite mer erfarenhet och som hade vandrat, kanske varit på ett sätt i den innersta kretsen. Det var inte bara de som fick Guds ande. Utan det står att alla de som var tillsammans där, helt vanligt folk som fanns med i den här tidiga Jesusrörelsen, de gjorde också erfarenheten av den helige ande på samma sätt som Petrus, Jakob och Johannes. Att Petrus sen ställer sig upp och förkunnar senare, det är en annan sak. Men det är inte så att man så att säga kan meritera sig till att få den helige ande. Det är inte så att jag kan liksom anstränga mig lite mer och då får jag mer av den helige ande, faktiskt. Man kan vara öppen för den helige ande. Man kan be om den helige ande. Men det bygger inte på att jag så att säga är en andligare person än den personen där borta. Kristen tro är inte en jämförelsesport. Kristen tro, han och livet i anden är inte någonting man jämför sig med. Kristen tro och livet i anden handlar på något sätt om att Gud längtar efter att ge sin ande till oss var och en. Inte bara Petrus, Jakob och Johannes. Nu finns det några poänger med det. Och det är ju att naturligtvis en av poängerna med det här att Jesus faktiskt uppfyller sina löften. Har han lovat att sända sin ande så gör han det. När vi är samlade i tillit till Guds löften. För det är ju faktiskt varför vi är här. Vi kanske inte tänker på det så, men vi samlas ju här i kyrkan söndag efter söndag. I en massa olika kyrkor till och med. För att vi faktiskt tror, vi litar på att Gud är här när vi samlas. Och när vi är samlade i tillit till Guds löfte, vi kanske det kanske finns skäl till att vi just idag gick hit. Det kanske var det goda kaffet, vad vet jag. Det kan finnas en massa skäl. Det var så trevligt att träffa en kompis. Jättebra skäl. Men ytterst sett så samlas vi som kyrka av det skälet att vi har en erfarenhet av att när vi samlas så är det inte bara vi här. Det är en till här. Det är Jesus själv. Så Gud uppfyller sina löften där två eller tre är samlade i mitt namn. Men det är också så att ibland i våra församlingar så får vi för oss att Guds ande, som jag har sagt tidigare då, måste verka på ett visst sätt för att det ska vara på riktigt, så att säga. Anden måste verka, tänker vi oss, på samma sätt i Ekumeniakyrkan i Ulricehamn eller Svenska kyrkan eller EFS eller Pingst. Som han gjorde en gång i Jerusalem för 2000 år sedan. Anden måste verka på samma sätt här som han gjorde i min ungdom. Eller som han gjorde i Toronto en gång. Eller som han gjorde i som han gör i Oasrörelsen, eller vad det kan vara. Annars är det som att vi inte tänker oss att då kan det inte vara på riktigt. Men det är inte vad Jesus lär oss. Tvärtom. Och för att gräva lite djupare i det, vad är det Jesus lär oss om den heliga ande? Så tänker jag att vi ska nu tala om evangelietexten en liten stund. Så vi vandrar över till den. Och då är det andra jag vill säga egentligen i den här predikan. Om det första handlade om att när alla var församlade så kom anden över var och en. Så det andra jag vill säga att anden vittnar om Jesus. Och vad betyder det då? Men det är faktiskt lite spännande att se att en av de personer som beskriver allra mest kanske på ett ganska utförligt sätt om vad anden gör, det är Jesus i Johannes evangeliet kapitel 13 till 17. Han beskriver också vad anden gör i Johannes evangeliet 3. I Johannes evangeliet är ganska fullt av Guds andes närvaro på ett sätt. Jesus talar mycket om andens närvaro där. Och så talar han om anden i kapitel 7, där vi började och inledde gudstjänsten här med, i de här inledningsorden. Och i avskedstalet så benämner han att anden ska vittna om Jesus och påminna oss om Jesus och lära oss om Jesus och vägleda oss. Det är ganska tunga saker som Jesus säger. Men tänk vad Jesus inte säger. Jesus säger inte här att när ni blir uppfyllda av den helige ande så ska ni med nödvändighet tala i tungor på det här sättet. Eller profetera på det sättet. Och det är fantastiskt att tala i tungor. Det är inget underbart med människor som profeterar. Så det är inte det jag säger, utan det ska verkligen finnas utrymme för det. Men det Jesus framför allt menar att anden är här för att göra, det är att hjälpa oss att älska Jesus och lita på honom. Och att i våra liv, var vi än må vara och vart vi än må vara på väg, ändå bli ledda mot honom i de processer som sker. Närmare honom. Jag är inte ute efter att säga att Guds ande eller nådegåvor eller något sådant inte ska få finnas. För det finns, och jag är övertygad om att de är mycket vanligare än vi tror. Och att vi kan vara bättre på att tillåta dem att verka i våra församlingar på ett klokt sätt. Jag menar inte heller att vi inte ska ta Paulus ord på allvar som säger att vi ska söka nådegåvor och så vidare. Men jag tror att vi behöver stå på Jesu perspektiv. Vi behöver liksom vila i det. För det finns en sån enorm vila i det Jesus säger. För det Jesus ger uttryck för är att anden längtar efter någonting. Och det är att tala om Jesus. Vittna om Jesus i våra liv. Att han ska bli älskad, förhärligad, trodd, efterföljd. Och jag tänker mig att det faktiskt inte är svårare än så här. Finns den heliga ande hos oss? Jag tänker att det inte är en svårare fråga än, är vi, söker vi Jesus i våra liv? Söker jag Jesus i mitt liv? Då gör jag det av det skälet att Guds ande verkar i mig. Ingen kan närma sig fadern om inte fadern drar i honom, står det. Den människa och den församling som funderar över hur kan vi älska Jesus bättre i vår församling? Hur kan vi tala om Jesus på ett sätt så att han blir förhärligad? Hur kan vi leva ut Jesu ord i vår församling? Den församling är i en process där Guds ande verkar. Det hänger inte på de yttre sakerna. Hur du håller dina händer när du tillber. Hur du står, hur du sitter. Det hänger på, är jag öppen för att ledas närmare Jesus? Det är vad Jesus säger i de här kapitlen. Faktiskt säger Bibeln, om vi ska dra det här lite längre, att vi kan inte ens tro på Jesus om det inte vore för andens verk. Det är kyrkans erfarenhet. Vi kan inte födas till nytt liv i Jesus om det inte är för andens verk. Det är anden som verkar när vi döps och så vidare. I allt det här väldigt krassa, ganska så känslobefriade, och ni märker att jag är svenskkyrklig av födsel och ohejdad vana, så att jag var väldigt ung när jag döptes, så där 3 veckor gammal. Och jag har inget känslomässigt minne om mitt dop. Men ju äldre jag har blivit, desto mer är jag övertygad om att Guds ande har verkat i mig. Och varit där och burit mig. I det här helt krassa att det hälls vatten över mitt huvud. Och i det där alldeles krassa att jag öppnar min bibel på morgonen. Eller när jag nu gör det. Att jag vänder mig till Gud och ber när jag nu gör det. Där är Gud verksam. Gud är inte längre bort från oss än ett andetag. Det är i Gud som vi lever och rör oss och är till. Ibland så är det som att vi tittar så mycket på hur anden verkar på andra ställen. Att vi glömmer att se hur Guds ande verkar i våra liv här och nu. Gud är inte så långt bort från oss som vi är så bra att säga till oss själva att han är. Det tredje jag vill säga för att gå vidare lite i den här evangelietexten, och hör och häpna, det är faktiskt det sista jag vill säga. Så är det så att Jesus talar om sin frid. Och jag vill stanna i det, i Guds frid. Jesus säger nämligen att min frid ger jag åt er, min frid lämnar jag er. När Jesus far från jorden så vet han att det här med att vara hans lärjunge, det är ingen kurort. Det kommer att bli svårt många gånger. Och så säger han att Guds ande kommer att ge kraft och uthållighet och självbehärskning. Guds ande är en hjälpare. Kommer ge det där vi behöver. Men framför allt, säger Jesus, så ger han oss en frid. En annan frid än världens frid. Och det låter ju som religiöst språk. Och vi kan fundera på vad menar Jesus med det. Men det som vi får stå i, det som vi får leva i, det är allt genom den här friden som Jesus har gett oss. Genom Jesus så har du och jag frid med Gud. Det kan ingen ta ifrån oss. I vilka situationer vi än må stå i våra liv, hur mycket det än må blåsa runt omkring oss, hur mycket jorden än må skaka i våra liv, så har Gud genom Jesus blivit min vän. Fiendeskapen är utplånad. Och om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? För att dra lite till i det, så bygger inte den här friden på att det på ett världsligt vis går bra för oss. Det bygger inte på att vi aldrig liksom stöter på motstånd i våra liv. Det bygger inte på att vi aldrig skulle bli föraktade av världen runt omkring. Eller att alla alltid måste tala väl om oss. Eller att vi aldrig blir sjuka eller något sådant. Att ha frid med Jesus innebär inte att vi aldrig möter på motstånd. Det vore jättekonstigt om det var så. Vi kan se på en sån person som Paulus. Vi kan se på en sån person som Jesus. Levde de i andens kraft och i en innerlig relation med Gud? Naturligtvis för Jesus, naturligtvis också för Paulus. Möter de på motstånd i sina liv hela tiden. Vi vet att det här med att följa Jesus har ett pris. Lärjungarna som hörde om det här första gången, de visste det. Men det som de gjorde en erfarenhet och som kyrkan har erfarit och som vi får leva i den erfarenheten. Kanske känner vi till den ganska väl redan nu. Det är att mitt i alla stormar så finns det faktiskt en frid som den här världen inte rår på. Som ingen kan ta ifrån oss. Det är kanske lite obekvämt, men det betyder att det värsta som kan hända en människa i vår värld, enligt kyrkans erfarenhet, det är inte att råka illa ut. Det är inte att råka ut för förföljelser eller något sådant. Och det är fruktansvärt naturligtvis med förföljelser och allt sånt, så det är inte det att vi ska söka det på något sätt. Men, och jag vill inte relativisera det lidandet som vi kan utstå för här i världen. Men Bibeln lär oss att det värsta som faktiskt kan ske oss, det är att mista vår frid med Gud. Det är ingen som kan ta den ifrån oss. Men vi kan faktiskt lämna den bakom oss. Vi kan faktiskt tappa bort vår vänskap med Gud. Vi ser det i Nya testamentet att det finns beskrivet på många ställen. Inte från Jesu håll. För han har redan gjort allting. Han har kommit så nära det bara går. Inte från andens håll som längtar efter att leva, leda oss. Och som längtar efter att tala för oss om Jesus. Men jag tror att det är så att det kan ske från vårt håll. Och därför sänder ju Gud sin ande till dig och mig för att vägleda oss där vi står. Var och en av oss här i Ulricehamn är Gud lika trofast som i Jerusalem en gång. Där vi vill vara både som församling och där vi är som lärjungar. Hur kan vi leda? Så är det faktiskt så att Gud vill leda oss in i en djupare vänskap med honom. Och jag tror att ett bra sätt att fundera över hur kan det här ske i mitt liv är att be Gud, led mig in i en djupare vänskap med dig. Det är ju därför Guds ande har kommit, just för det här att leda oss in i den här djupare vänskapen. Att få oss att inse att vi är tillbaka där vi en gång var. Att vi får vara ansikte mot ansikte. Det är inte så att vi måste så att säga blidka Gud att vilja leda oss. Tvärtom så är det Gud som längtar efter att leda oss. Guds ande är en mästare på att leda oss människor. Lärjungarna erfor att Guds ande ledde dem i det svåra uppdrag de fick. Både genom väldigt vardagliga saker. Det gick inte att åka dit, så då fick vi låta bli att resa dit. Men också genom väldigt övernaturliga sätt. De får en dröm. Vi kan komma över hit och predika. Gud är alldeles fri. Vilka sätt han väljer att använda sig av att vägleda oss. Men en sak som går igenom alltihop är att Gud vill. Att Gud längtar efter att vi vägleder dig och mig allt närmare in i sin frid. Och tänk, precis där vi är, så är det ju väldigt goda nyheter. I alla fall behöver jag inte gå längre än till mig själv. Jag behöver allt mer av Guds frid i mitt liv. Jag behöver verkligen öppna mig för att bli vägledd djupare in i det. Det kanske jag inte är ensam om. Men de goda nyheterna är att Jesus längtar efter att leda oss in i det. Han längtar efter att sända sin ande. Han har gjort det i 2000 år. Han har gjort det i våra liv förut. Och han vill göra det igen. Här och nu. När vi går ut härifrån, måndag morgon, innan första koppen kaffe också. Fantastiskt. Vi ber tillsammans. Kära Jesus, vi tackar dig för din ande. Vägled oss in i en allt djupare vänskap med dig. Vilken väg det än må leda oss. I Jesu namn. Amen.